Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Inghede. Och
Lena Ljungdahl. Jag visste inte vad jag skulle koppla på för något. Du såg så förväntansfull ut vad jag skulle lägga mig på för crunch.
Ja, jag är lite som en kameleont. Eller hur heter?
Kameleont. Hej Anna Inghede.
Lena Ljungdahl, god dag, god dag.
Allt gott?
Ja, det tycker jag. Jag ska inte klaga.
Jaha. Nej.
Ja. Hej.
Var är du? Vad gör du? Vart ska du? Ta oss med på din resa.
Imorgon ska jag träffa min kära handledare, huvudhandledare för min forskning. Och jag hoppas innerligt att hon ska med sin otroliga hjärna råda bot på en massa frågetecken som florerar över hela mitt avhandlingsarbete just nu.
Ja, över hela dig.
Ja, över hela mig.
Ja.
Nej, men sen är det ju... Ja, det är mycket boende. Det är mycket boende just nu.
Ja, inför katten.
Lilla kärlekspojken kommer
nedsläpp.
Snart.
Ja.
Ja.
Eller vad hette det när man skulle föda barn? BF? Nej?
Jo, oh, just det. BF var väl datumet när...
Ja.
När den skulle komma så att
det närmar sig.
Mm.
Är du nu så här 39 plus 6?
Ja.
Eller något?
Ja. 39 minus 6.
Ja, typ. Just det.
Ja.
Ja. Aha. Ja, ja, det där. Vi kommer ju bli varse när Watson kliver in innanför kulisserna. Hur då går upp.
Kommer få komma till sitt nya lilla hem. Nej, men annars...
Det ser vi fram emot.
Ja, det gör vi. Nej, men nu, det är mycket att göra och sådär. Men jag mår ju mycket bättre i kropp och själ nu när dygnstemperaturen i alla fall har nått över nollan, så att säga. Det är ändå ett fall framåt, tycker jag.
Alltså, du är ju... När ljuset kommer,
mm,
då flyttar ju också ljuset in i Anna Inghede, som i övrigt kanske ser ljus ut, men är kompakt.
Ja.
Mordor.
Ja, faktiskt.
Ja.
Nej, jag tycker det är ljuvligt nu, vakna på morgonen, och jag liksom kan skönja de här strimmorna ljus som liksom letar sig in i de här gliporna som jag inte liksom har lyckats täcka för när jag gått och lagt mig. Jag tycker det är...
Det har något.
Det har något. Själv då, Ljungdahl?
Ja, men jag blev ju upphämtad med en taxi i morse.
Just det.
Väldigt tidigt.
Det var
jag
det.
Måste också ge... Jag ska säga så här, jag frågade tjejerna i sminket. Jag var ju på TV4 Nyhetsmorgon i morse.
Ja.
Man kliver in och är död.
Ja.
Alltså D-Ö-D.
Mm-mm.
Man vill injicera kaffe och så tänker man, det är ingen idé att jag sätter på mig något splyter, för det gör ju dem
ja,
på mycket bättre sätt.
Ja, du var så snygg, Ljungdahl. Jag tänkte på det.
Tack. Tack ska
du ha. Otroligt.
Men jag frågade så här, hörru... När börjar du jobba? De bara, 4:30?
Nej,
man bara, va? nej men alltså, det är fantastiskt. Men det jag skulle säga var, när jag satt i taxin, och du vet ju att jag är nattmänniska, så jag somnar inte för 1 och så upp 5. Men Stockholm, när det är extremt mycket vatten i Stockholm. Ja. Bara en åker så åker. Det är bara brovatten.
Ja.
Det var väldigt fint.
Ja, men Stockholm är ju fint.
När jag åkte på morgonen, morgonsolen gassar som satan, ganska lite trafik,
ja.
Taxichauffören var trevlig. Tänkte jag, det är inte så jävla dumt att vara i Ljungdahl.
Det är inte så dumt att leva nu. Trots allt.
Ja.
Ja, vad härligt. Och det var ju ett kanoninslag, tycker jag, det blev. En kanonintervju på Nymo. Det där gjorde ni förbannat bra.
Ja, men tack. Vi hann ta en kaffe innan. Det var ju alltså jag och så rektorn Tobias Hansson, tror jag jag vill minnas. Jo, Hansson. Mm. På Grimstadskolan.
Just det.
Väldigt behaglig. Och han pratade, vi satt och pratade ganska länge innan sändningen då, om ja, men måendet på personalen, hur komplext det är, vad glada de var för att de hade varit, att de har utbildat sig tidigt och övat och repeterat senast. Jag tyckte han sa att senast på måndagen innan så hade de här uppe på dagordningen igen på arbetsplatsträffarna. Ja, det är nästan som man får rysningar. Och jag måste ju själv känna, alltså Stockholms stads utbildningsförvaltning var ju för mig veteligen, det fanns ju inga utbildningar när vi drog igång det här. De var först i Sverige på att dra igång det här, och det vi pratar 2015. Och nu plockar de fan frukten av det när de blir utsatta. Och jag blir väldigt glad och ödmjuk inför den vetskapen.
Verkligen. Men jag konstaterade också när jag såg det här i morse att fy fasen vad PDV som begrepp numera är på många människors läppar och i många människors medvetande. Ja. Om du bara backar tillbaka några år, Lena Ljungdahl.
Ja. Ja, alltså när jag föreläser, jag kör lite av en exposé, både utifrån skolperspektivet men även om man jämför Drottninggatan 2010 och Drottninggatan 2017. Det är ju diametralt olika mentalitet både hos polisen och allmänheten. Mm. Vi ska släppa det, jag vill bara säga så här, vi kommer snart ha ett avsnitt till om det här, för det har hänt ganska mycket nu, så jag skulle vilja pensla över CVE, MSB, polisen igen.
Alltså vad blir avsnitt 23 på PDV-tema, tror?
1, 2, 3, 4, 5, nej men 6.
Ja. Nej men skämt åsido, det är jättebra. Det är så bra, och jag vet ju att de avsnitten har ju lyssnats av så många människor och har spridit kunskap till så många människor. Så det
var just det jag ville säga. De där avsnitten, jag som träffar skolorna varje vecka, jag kan säga att de där avsnitten lyssnas på, de där avsnitten används på kommunhuset av säkerhetsstrategerna runt om i Sverige när de sitter och snickrar ihop handlingsplaner. Då använder de Över min döda kropps 5 PDV-avsnitt som enda kunskapskälla. Fattar du, Anna, vad vi gör?
Det är otroligt. Det är fan superkul. Ja, det är ballt. Jag håller med. Men du, idag ska vi ju rikta fokus på ett helt annat ämne och tema.
Ja, det kan man säga.
Ja. Det får man ändå säga. Verkligen.
Det får man lov att säga.
Vi ska ut bland ettor och nollor.
Ja, och här är vi ju inte lika tjocka.
Nej.
Så om en stund kommer ni få höra på en expert, som det heter.
Ja, det ser jag jättemycket fram emot. Jag älskar de här experterna.
Ja.
De är en stor del av mitt liv.
Ja, också. Att luta sig mot någon som kan mycket mer. Ja, det är väl fan om man inte skulle göra det. Då är man ju dum. Men digitala spår. Mm. Och det vi ska prata om, det är ju med här... För vi började ju diskutera här lite utifrån research redan vid bok 1.
Mm. Mm.
Alltså, går det ens att gå runt radarn? Och jag har ju ägnat mig en del kring såna här tankar, därför att jag har ju jobbat med att snoka upp folk och följa efter dem och liksom lägga som ett pussel över vad de äter, vilka de umgås med, vad de tycker, hur de är i sin hierarki. Allt. Och då ingår ju även de digitala spåren, även om vi är ganska tunna och har fått hjälp med det.
Mm.
Men
och får jag bara flika in där, när du säger går det att gå under radarn, det du menar då antar jag är, går det att liksom leva ett hyggligt normalt liv utan att avsätta en massa digitala spår i allsköns olika ställen?
Det var precis det jag menade.
Ja.
Vad bra sammanfattat av dig. Nej, men det var jättebra. Och det är så att kriminella, det finns ju olika anledningar varför man vill gå under radarn. Mm. Det kan ju vara kriminella som inte vill bli hittade av lagens långa arm. Det kan ju vara väldigt utsatta kvinnor och barn som måste hålla sig undan, för de har en galen jävla man i hälarna som ska mörda dem så fort de får tag på dem.
Mm.
Det finns ju såklart andra anledningar till varför man vill gå off the grid.
Mm.
Och då börjar vi fundera på så här, hur lätt/svårt är det? Hur jobbar samhällsaktörerna med det här? Allt från missing people till polisen. Vad säger lagen och så vidare? Och då kan ju vi på vår höjd killgissa oss fram till olika svar.
Mm.
Men det jag skulle vilja fråga dig, digitala spår, det heter ju ändå spår. I, alltså, hur mycket ägnar sig kriminaltekniken? Om vi, jag fattar IT-forensikerna. Men hur mycket ägnar ni er åt att, att åtminstone tänka digitala spår när ni gör brottsplatsundersökningar?
Ja, men tänka digitala spår gör vi väldigt mycket, skulle jag vilja säga. Och det beror ju på att digitala spår i allra högsta grad är en faktor vid i princip alla brottsutredningar, alla brottsplatser vi är på. Av den enkla anledningen som du just var inne på. Alltså det är praktiskt hart när, för att uttrycka mig lite modern.
Jag dör!
Det är hart när omöjligt.
Gud, det knakade mitt sternum. Hart.
Okej, jag väljer att formulera på ett annat sätt. Det är praktiskt taget omöjligt.
Ja.
Att så att säga både begå brott, men också bara att vara utan att avsätta spår. Och det är klart att det blir en faktor då när vi ska göra kriminaltekniska brottsplatsundersökningar. Och vi är ju oerhört glada för att det finns såna här experter, IT-forensikerna, som vi är kraftigt beroende av. Men i den första stöten så blir det ju ofta vår bedömning och vår undersökning av platsen som så att säga ligger till grund för den IT-forensiska undersökningen eller extraktion av data och sådär. Och det kan ju handla om allt ifrån övervakningskameror till någon router som står och snurrar i en bostad till en sån här nyckeltagg som har använts för att passera en entrédörr. Och, ja, men alltså det, återigen, digitala spår finns i alla former.
Ja, och det är så viktigt i en brottsutredning, för att bara att kunna påvisa hur en människa har använt sina betalkort kan ju både placera dem på platser, det kan plocka bort dem från platser, det kan bevisa olika fragment av information som annars hänger lite löst. Så att jag kan ju se, eftersom jag har spanat på extremt grovt kriminella, de vill ju helst inte avsätta några digitala spår, för varje digitalt spår också en risk att man hittar någonting. Men det är ganska svårt att begå brott utan att prata i telefon, utan att åka någonstans. Alla kameror och fan, alltså du vet,
hela vårt samhälle är ju uppbyggt.
Svårt exakt, det är svårt att vara liksom toppen av en kriminell organisation och bara jobba brevduva.
Ja, men verkligen. Det är tufft. Och alltså du kan ju egentligen inte ens besöka en offentlig toalett idag med en 10 krona liksom. Du använder din telefon. Det är så vi idag kommunicerar och gör allt väsentligt. Så att jag skulle vilja säga att det är på gott och ont som allt annat, men jag skulle säga att det är väldigt mycket på gott, därför att det jag upplever ur ett brottsutredande perspektiv, det är ju att vi ofta får en mer fullödig bild om förehavanden, inte bara vid brottstidpunkten, utan faktiskt före brottet, under brottet och efter brottet. Som är otroligt värdefullt.
Ja, och när vi skulle göra det här avsnittet och bestämde oss för att kalla in en expert på området, så hade vi ju den moralisk-etiska diskussionen, du och jag, sinsemellan. Och han lyfte också upp den som första grej. Vi ska nu inte berätta för människor med onda avsikter hur man hittar människor som aktivt försöker gå under radarn. Det polisen behöver veta och det missing people behöver, det vet de redan. Så om du sitter där ute och tänker, nu jävla ska jag ta notes här så jag ska kunna gräva upp Kerstin som har hållit sig undan ett tag. Då kan du få ett helvete bara. Det kommer inte hända. Här kommer du inte få hjälp.
Det kommer vara hart när omöjligt att lyckas med.
Ja. Kan vi göra någonting för att göra livet lite svårare för dig, så kommer vi att göra det.
Absolut.
Nej, men det är så mycket intressant på ämnet, och därför tycker jag inte att du och jag ska sitta och gissa kring det här, utan varför inte lyssna på
Absolut. Nej, jo, nej, men jag bara undrar, för jag kommer ju inte få det stora nöjet att träffa den här fantastiska varelsen. Jag satt här nu och funderade på en fråga som jag skulle vilja skicka med.
Ja.
Har du upplevt följande fenomen? Du sitter hemma vid middagsbordet. Ni pratar om att i helgen när vi ska ut i svampskogen, då måste vi ha gummistövlar. Så undrar om jag ska klicka hem ett par gummistövlar, om vi ska ge oss upp på stan imorgon och leta gummistövlar, eller hur gör vi? Ja, du vet hur snacket går.
Mm.
När du sen har ätit din middag, du slår dig ner till ro i soffan, öppnar upp ett valfritt socialt media. Och det första som flashar upp är en annons på gummistövlar. Kan vi, alltså, kan du inte försöka få klämma in
den här frågan? Jo, det kommer absolut göra. För det där var jag med om inte allt för länge sedan. När jag för första gången i mitt liv satte mig i en sån här IR-bastu. En sån här infraröd bastu. Och inför det så pratade jag med några vänner om så här, vad är det för skit? Och blir man varm inifrån eller ute? Vi diskuterade det här. Och man ska bli allt från yngre till smartare till snyggare till kåtare. Du ska bli allting, bara du sätter din bastu i 10
minuter. Allt i ett bastun.
Sen gick jag och la mig och skulle öppna upp mitt korsord på telefonen.
Mm-mm.
Nej, nej. Både på Insta och Facebook.
Nej, men jag orkar inte. För
all reklam inför röd bastu. Jag har aldrig sett en reklam. Nej. Och då kanske vi också ska prata lite med honom om det som du väckte. Vi hade ju fått en av på Q&A juridik. Det här med den här jävla chatt.
Ja, precis. 2.0. Chat control 2.0.
Just det. Ja, men du hör ju. Vi har ju massor skit att fråga Ingmar. Och det kommer vi att göra efter reklampausen.
Underbart.
Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och vi pratar digitala spår. Och nu är jag återigen i Podplays härliga studio. Oliver sitter bakom spakarna. Och framför mig sitter ju då poddens nya gäst, Ingmar Gardell. Titel, säkerhetsspecialist på en säkerhetsgrupp på en myndighet.
Stämmer.
Och idag har du på dig experthatten gällande digitala spår.
Ja, den är tung.
Den är tung. Ja, men det här kommer gå bra. Du kan tänka, du kan vila tryggt i hur lite du än kan, så kan du ioner mer än oss. Och det är också därför du sitter här. Innan pausen så pratade jag och Anna kort om det här ämnet, att det är superspännande. Att vi nog bara förstår fragment av det. Att det finns människor som kan det mer, men också att vi är på väg in i någon framtid där vi kanske tvingas kunna lite mer av det. Och våra lyssnare har önskat det här ämnet. Så, digitala spår, hur kom du in på det? Varför, du är säkerhetsspecialist, är digitala spår din, så att säga, kammare?
Det är en del av det, ja. Utredningsarbeten och så vidare. Då är det, ja, det är
en del. Och hur kom du in på det?
Jag är lite till åren. Man växte upp med internet liksom, när det kom, och så har man lärt sig. I början var det så, det fanns ju inte Google. Det fanns, man var tvungen att lära sig att hitta all information i vad man än jobbade med. Om det var lite IT så blev man duktig på att hitta information.
Ja.
Och sen så fick jag då fördelen att jag hamnade på sådana yrken där jag mer och mer kunde använda det här som en yrkesroll, inte bara i privatlivet.
Ja.
Så jag blev duktig på det.
Vad har du haft för yrken som har gjort att du har blivit duktig på det här? Det är man ju nyfiken på då.
Civil underrättelsetjänst, jag har varit inom försvaret.
Mm.
Ja.
Ja, spännande. Och kan inte du ge din definition på digitala spår? För jag är inte helt säker på att vi landade riktigt rätt där. Vad är digitala spår för någonting?
Man skulle kunna säga som att det är en användarinitierad transaktion av information. Det låter lite högflygande. Men
ja, verkligen.
Någonting som du aktivt har gjort som lämnar spår, och då kopplat till det digitala.
Ge lite exempel.
Ja, ett exempel är om du gillar någonting på en social media. Du är där och klickar på
tummen,
liksom. Ja. Tummen upp. Det är en sån. Det kan vara en närvaromarkör. Du har en telefon med en platser aktiverat. Så du går någonstans. Det står att du har varit här. Du har loggat in.
Ja.
Du har aktivt gjort någonting som blir ett spår. Du har gjort någonting, det har hänt någonting, en händelse. Du tar ditt kreditkort och köper en dime.
Mm.
Det blir liksom en transaktion.
Ja.
Det står att du har varit där.
Ja. Ja. Och det låter ju som en blandning av medvetna val. Vissa grejer vill man ju lämna ett digitalt spår. Mm-hmm. Det är ungefär som när man på högstadiet, när man ristade med blyertspennan, I was here, på insidan av toadörren på rasten. Så ibland vill man ju lämna det digitala spåret, men jag gissar att vi lämnar ifrån oss rätt mycket spår utan att kanske reflektera över att du ristade I was here.
Så är det. Men de många spåren är ju själv, alltså man vill synas. Ja. Jag tar selfie och lägger ut den. När jag egentligen kanske bara behöver en kram.
Jag vill berätta att jag har varit här och jag har gjort det här. Det är lite precis. Så vi ibland använder oss av för att påvisa vad man håller på med när man jobbar.
Exakt. Mm. Men det vi lägger ut så ofantligt mycket.
Ja.
Jag skulle säga att en vanlig person kan gissa sig till ungefär vad som blir digitala spår.
Mm.
Men det finns de som duktiga på att samla ihop dem och bygga och göra kartläggningar.
Ja.
Och resultatet av en kartläggning, det skrämmer oftast.
Ja, det här, jag har ju ändå varit inom någon form av säkerhets- och trygghetsbransch. Alltså när jag lämnade polisen 2015 så jobbade jag på ett företag där det var väldigt många som ville ha den här kartläggningen. Om man till exempel ska anställa en ny chef på ett företag där man hanterar mycket känsligheter, då vill man inte bara veta att den man anställer har ett bra CV, utan man vill ju också veta mer. Och då gjordes det ju såna här klassiska bakgrundskontroller. Och då fanns det ju massa sökmotorer för att få reda på massa saker. Men det, när jag tyckte det blev intressant, det var när man la pusslet. Alltså att få fram att en person, inte vet jag, är med i en tennisklubb är inte så intressant. Men det var så många pusselbitar och ju fler man hittade så blev det liksom mer som en helhetsbild av en person.
Det är just det pusslet som både lockar och försvårar. Det finns massvis av information och du måste göra pusslet. Och du är ofta begränsad i dina egna fördomar. Man tänker att men den här, det är ingen idé att jag söker vidare på det här spåret, för den här personen känns alldeles för gammal eller för ärlig för att hålla på med sånt.
Ja, alltså,
man har otroligt mycket fördomar själv. Så man måste, det här måste man jobba med hela tiden.
Man ska gå in blankt.
Ja, för jag kan ju missa saker för att jag hade någon fördom om att det var inget aktuellt. Så är det.
Det är ingen stor skillnad, som du tänker nu, ditt förhållningssätt här, det är ingen stor skillnad mot vi som håller på med brottsutredning. Alltså jag måste kliva in med ett öppet sinne. Därför att om jag har bestämt mig från början att det här är liksom den snitslade banan vi ska gå, därför att det känns som att det finns ett erkännande här på andra sidan, då kommer man ju missa kanske mycket annan information.
Ja, då går det helt fel. Så är det. Ja. Man måste ha ett öppet sinne. Och då tänker jag, du nämnde att det används inom anställningar. Det är ju någonting som inte myndigheter egentligen ska... Det är ett träsk. För då tar man beslut baserat på att jag har lagt något pussel och gjort några bedömningar.
Får man inte göra så, menar du?
Om du jobbar inom myndighet, då är det ju allmänna handlingar.
Ja,
alltså. Då ska du kunna motivera varför inte någon fick en tjänst.
Mm.
Och då hamnar man ganska fort i en gråzon. Säg att man har ett avtjänat fängelsestraff bakom sig. Och om jag då nekar den här personen bara för att jag hittar det här i en öppen handling, då är det ju dubbelbestraffning.
Ja, det är det ju.
Så myndigheter ska, tycker jag ska passa sig lite för just anställning.
Men om jag ska börja dejta en ny kille då?
Ja, absolut. Privatpersoner, privata företag och så vidare, de har ju mer öppet så. Alltså ett företag kan ju gå ut och säga att vi anställer bara personer med blått hår. Det står ju dem fritt. Det kan ingen myndighet göra. Så de har lite mer öppet landskap där.
Och när vi är inne på de olika aktörerna, alltså vilka är det som använder sig av fenomenet digitalt? Som är bortsett från privatpersoner när man väl är nyfiken. Det kan man ju vara. Man kan vara nyfiken på sin granne. Och då i det här landet så kan man få reda på nästan allt om den personen utan att överhuvudtaget öppna sin egen dörr. Vilket sådana som jag älskar. Men vilka samhällsaktörer använder sig av fenomenet att gå ut på jakt efter digitala spår? Polisen känns ju såklar.
Ja.
Mer då?
Missing people. Mer kanske i USA. Där de står och där har de egna verktyg för sånt som i USA.
Letar försvunna personer.
Ja, precis.
Hur går det till då?
De har Man letar i register, i databaser, i alla sociala medier på bred front och så vidare.
Men personer som är anställda bara för att göra det där arbetet, inhämtningsarbetet.
Ja, Missing People är väl kanske någon form av ideologisk verksamhet ändå, men absolut, ja, det finns det. Men i världen över så har vi reklamtjänster. Reklamtjänster är använder absolut dina digitala spår för att ta reda på vad du är intresserad av.
Mm.
Så fort du är ute och du kanske scrollar och sen så stannar du till lite vid någon post och läser lite mer. Då registreras du, ja men du är intresserad av vattenkannor. Då kommer du få mer vattenkannor. Så reklamtjänster är ju absolut intresserade av dina digitala spår.
Ja.
Sökmotorer, det är ju det de håller på med. Så alla spår som du lämnar efter dig på alla möjliga sätt kan det har öppnats upp medvetet in i Facebook, in i Instagram in för att kunna hitta saker via sökmotorer.
Ja, men det här jag tänker på två saker då kopplat till min poddkollega Anna.
Mm.
Vi har ju ett gemensamt Instagram som är kopplat till podden där vi lägger upp veckans avsnitt och vad vi gör och vad vi är och sådär. Så att våra lyssnare får ta del av podden och så vidare. Men vi har också delat Instagram och jag märker ju när Anna har varit inloggad i vårt gemensamma Instagram och scrollat runt och stannat vid saker som hon tycker är intressanta, kanske klicka vidare och så vidare. För då när jag loggar in i vårt Instagram, då exponeras jag för tennis, tänder, kändisar, allt sånt där som jag är helt ointresserad av. Liksom besudla, så att när jag då okynnes scrollar, om jag jämför då när jag går in på mitt eget, då är det liksom hundvalpar, dans och andra, som jag är en kulturtant. Och det här diskuterade jag och Anna innan pausen. Det här med att om vi sitter och diskuterar, telefonerna ligger typ i bakfickan. Och så diskuterar vi, så här, kommer du ihåg det här? Eller något fenomen. Jag tror jag tog exemplet IR Bastu. Nästa gång jag lägger mig vid telefonen och börjar scrolla på Facebook så är det liksom varannan annons IR Bastu. Men Ingmar, hur gör de och varför? Jag tycker nu börjar det bli lite obekvämt för mig.
Jag förstår det.
Den lyssnar på mig alltså.
I teorin så fort du installerar en social media, de flesta av dem, så säger de egentligen i det här avtalet som du oftast bara klickar acceptera på, säger de att de får ta del av allting på din telefon.
Ja, det är bilder, som är 3 millimeter.
Det är bilder, ljud och allt det. Så i teorin så skulle de kunna göra det.
Mm.
Men i det här fallet som du beskriver nu, då är det att de tar del av din kontaktlista och de du interagerar ofta med.
Ja.
Så, och det gör ni säkert på sociala medier. Ni interagerar ofta med varandra.
Otroligt
så
ofta.
Så om du är intresserad,
om du är
intresserad av en sak, då förutsätter man att de du interagerar ofta med är intresserade av ungefär samma saker. Så då får de den reklamen. Precis så är det.
Så jag blir drabbad av liksom, om jag och Oliver chattar ofta och Oliver är superintresserad av scuba diving, då kommer det dyka upp i mitt flöde också.
Med största sannolikhet, ja.
Jesus. Det vill ju till så att man väljer vänner som har ett ganska skönt intresseområde.
Men det gör man ofta.
Och det är det de vet.
Ja.
De tänker, kan vi kränga på honom så kanske hon också kan kopplas vidare. Okej, men polisen jobbar ju såklart med det här i brottsutredande syfte. Också såklart leta efter försvunna personer och söka information och så vidare. Missing People, gott uppsåt. Jag tyckte du sa att Missing People var en ideologisk organisation. Du menar ideell?
Ideell, ja
bara så slipper vi...
Ja, jag vill inte.
Nej, exakt. Men fler då? För att jag tänker också att det finns många som skulle vilja kunna det här på ont uppsåt. Det vet vi ju. Men som jagar med ljus och lykta efter deras före detta kvinnor som kanske är på skyddat boende och kanske har skyddad identitet och så vidare. Vad tänker du kring det? De har ju lättare nu än för 20 år sedan, antar jag.
Ja, mycket, mycket lättare.
Går det att hålla sig undan?
Så här, allting som finns där ute, vi pratar digitala spår, det är samma verktyg. Och även om du sitter med brottsutredning eller om du planerar våldsdåd eller bostadsinbrott.
Ja.
Det är samma verktyg, det är samma information man vill åt. Så att det här är ju en skala som går från grönt till gult till rött egentligen.
Ja.
Men det är precis...
Det är individens uppsåt som avgör hur informationen används.
Absolut, absolut. Så är det. Och Går det att hålla sig undan? Ja, allting går. Men om jag ska hålla mig undan alla digitala spår så kommer mitt liv se helt annorlunda ut.
Hur då kommer det se ut då? Beskriv en sån person.
Jag vet inte ens hur jag skulle kunna tagit mig hit till studion idag.
Nej.
De tar inte emot kontanter.
Nej.
Jag får åka hit utan någon form av... Så fort jag har någonting med batteri på mig. Om det så är klockor med GPS eller telefoner, att jag får ta bort allting.
Mm.
I dagens samhälle skulle jag tycka här, åtminstone i Sverige, så är det väldigt svårt att leva utanför. Det går nästan inte. Det går på andra ställen. Det finns ju delar av...
Jag tänker på Amish nu, av någon anledning.
Alltså, precis, men alltså stora delar av Ryssland ute på vischan, där har de ju elektricitet 3 timmar om dagen och de hämtar vatten i en brunn. Ja, där går det lätt.
Gud, alltså, och då har vi helt bortsett från alla kameror som du fastnar på.
Absolut.
När du tar dig hit.
Ja, visst. Och vi går mot mer och mer sånt.
Mm.
Framför dörren nu så har vi 2 jätterevolutioner med dels med artificiell intelligens och dels metaverse. Och metaverse, det är då vi ska kunna träffas och prata och i en värld som är uppbyggd av kameror och sensorer. Så det är inte bara det att du kan inte längre välja bort vad du vill interagera med.
Nej.
Utan du fastnar i mina sensorer, mina kameror som registreras. Och så lägger vi på AI på det som då kan tänka lager mycket mer. Nu när jag sitter och söker bland digitala spår och ska lägga pussel, så kanske jag kan jobba med 1, 2, max 3 olika lager. Medan en AI kan jobba med obegränsat.
Vad menar du med lager här? Du måste prata med mig som att jag inte förstår något. Vilket är väldigt nära sanningen just nu. När du säger lager, vad menar du då?
Lager är en... Om jag kan ta en sak i taget. Jag söker på, okej, vad har du gjort på den här sociala medien här?
Ja.
Men då kanske jag inte... Lägger jag på en geolokation, alltså vart du är någonstans när du gör det här. Lägger vi på en tidsaspekt? Lägger vi på kanske politisk inriktning? Lägger
jag
vi på, det blir en helt
flera
annan
olika
modell.
Aspekter.
Ja.
Nu såg jag framför mig ett sånt här kodlås. Det finns hur många variationer av svar som helst, beroende på vad man... Liksom, dina lager här.
Absolut.
Alltså, annars får du bara reda på att personen gick från punkt A till punkt B. Men om du också får reda på alla de andra grejerna så får du ju mer information om den promenaden.
Så lägger jag på lite löneutbetalningar, lägger på lite vederlek, man kan lägga på hur många lager som helst. Till slut så kan vi verkligen, vi kan följa människor i snudd på realtid med om vi går framåt några år.
Låt oss gå framåt några år. Alltså hur kommer det se ut? Jag vet inte om du vill dra det 10 år eller 50 år. Du får välja själv. Men vad kommer våra barn få uppleva? Vad kommer deras barn få uppleva utifrån det här? Kommer man ens vilja leva sen?
Ja, det vill vi såklart. Men vi måste vara medvetna om. För riskerna ökar, insatserna ökar, riskerna ökar.
Ja.
Det är klart, det är så lätt att komma på skräckscenarier om några år. Och det ännu läskiga faktum är att de skräcksnör baserar sig på vad vi gör idag. Alltså den informationen du lämnar ut idag, det du skriver på sociala medier, alltså, det finns kvar.
Mm.
Och vi kan analysera lite av det idag.
Mm.
Manuellt. Sen så går vi fram några år då AI kan ta del av den informationen du lämnar idag och bygger profiler på dig.
Mm.
Och då ett ganska närstående skräckscenario, det är ju liksom en anställningsintervju är egentligen någonting som görs helt automatiskt, analyseras, det blir en grön eller en grön eller röd lampa. Det är ju inte så kul. Det känns inte kul.
Nej,
nu. Men
det är inte på det sättet jag skulle vilja anställa människor. Jag vill ju liksom, nu tänkte jag säga in under huden, men det är ju där AI och metaverse redan är.
Ja, det är på väg dit.
Ja. Fan vad stökigt. Känner inte du att du är liksom verksam i en bransch som är jävligt stökig? Går det är det greppbart? Du jobbar med någonting som inte känns greppbart? Eller är det enda formen av greppbara saker du jobbar med?
Ja, men vad är grepp? Varför behöver jag greppa någonting? Det är snarare att jag mer och mer så blir jag medveten om hur jag presenterar mig själv digitalt. Och det tycker jag väl att var och en kanske ska vara, både som privatperson och som företag. Det blir viktigare och viktigare.
Ja, för det här enkla som man har tipsat om jag som har jobbat med en del rätt hotade människor, eller kapitalstarka för den del, alltså där det finns liksom en ganska striggad hotbild utifrån antingen deras egendom eller deras person. Så den här klassiska, så, ja, men när du åker på semester, du kanske inte behöver så här, checka in på Arlanda Terminal 5 med hela familjen, för då vet ju alla nu att de närmaste veckorna, det känns ju väldigt plain kopplat till det här. Sett till framtiden så som du målar upp den, ska man sedan kunna säga till de här personerna, det är skitsamma, vi kommer veta det ändå, du kan checka in där, för det vet det kommer, vi kommer kunna följa dig i realtiden då, så du kan lika gärna sluta tänka säkerhetsmedvetet, eller är det tvärtom, ska man ägna en stor del av sin vakna tid åt att fundera på hur man beter sig ur säkerhetssynpunkt?
Nej, jag tycker, nej, det är klart att du målar upp ett skräckscenario nu du också nu. Men jag, det här med att checka in, då tänker man så här, ja men då låter jag bli att checka in. Och så kommer man ner där och det är fint och vi har en fin dag på stranden och jag tar en bild och lägger ut den.
Ja.
Det är ju att checka in.
Ja.
Här är en bild tagen, okej, då är jag med andra ord hemmet obevakat just nu.
Mm. Ja, men säkerhetsmedvetna människor, de som jag jobbade med, de la ju ut all information om deras semester när de var tillbaka i sitt hem. Alltså redan... Men det känns som att det är så fjuttigt utifrån vad du beskriver. Eftersom vi läcker så jättemycket information och i framtiden ännu mer.
Det var ju någon liga jag läste om för något år sedan som placerade ut någon i Gävle för att ta registreringar på husbilar. Registreringsnummer som åker norrut. Och sen så då gör man slagningar. Här är en åker den här registreringen norrut.
Mm.
Tillbaka till någon som kanske befinner sig i Södertälje, som då vet att ja, men okej, den här husbilen var faktiskt räggad i närheten där. På väg till semester norrut, då kan man göra inbrott i den villan. Och den här personen, den här familjen kanske som åker den här husbilen, de har ju inte ens tagit ett initiativ att göra någonting. Så.
Ja, men då är vi tillbaka på det du sa, att all information som finns, samma fragment av information och pussel kan ju både användas för brottspreventiva, rättsvårdande myndigheter och organisationer med gott uppsåt och motståndarlaget, antagonister som hela tiden vill använda det emot. Det finns ju lite så uttryck, vi lever i ett av världens mest offentliga länder. Gör vi det? Hur ligger Sverige kopplat internationellt i det här?
Sverige är, och det är lite tudelat där. Vi har ett bättre skydd integritetsmässigt än vad större länder har. Om vi ska prata USA och Kina.
Ja.
De anses som de har clean lagstiftning. Och det innebär att den personliga integriteten får ofta vika sig för när myndigheter vill ha information och så vidare.
Ja, för kollektivet liksom.
Ja. Och där har vi nu i Sverige, vi har en högre integritet. Det gör det lite snårigare att få en privatperson kunde göra ta ut information från höger och vänster och det, vissa myndigheter kan fortfarande göra det. Är man jagad av lagen här i Sverige så är det fortfarande svårt, för då registrerar man sig överallt för bara för att kunna ha bankkonto och så vidare. Men så då är det svårare i Sverige generellt. Samtidigt så är vi lite mer, vad ska vi säga, anpassade efter det digitala här också. Åker du till USA och åker ut på landsbygden, de tar inte Swish där.
Nej, just det.
Nej. Det går att leva med kontanter, det går att leva till större, det går att leva utanför samhället på ett annat sätt.
Men om jag målar upp en bild av svenskan, nu som du märkte så ställde jag mig själv på tunn is här nu. Men vi är både otroligt allergiska för ingrepp i min personliga integritet. Alltså varje gång man hör ett lagförslag eller någonting som gör att det här är bra för kollektivet, för det stora hela, för brottsutredande myndigheter, att vi ska ha liksom utökade möjligheter till hemliga tvångsredovisningar, då är det ju individen som skriker nej, jag vill inte att någon ska lyssna på mig och så vidare. Alltså vi har ju lite allergi för ingrepp i integriteten. Samtidigt är vi ju fruktansvärt bekväma. Blir ju vansinnig om det inte med lätthet går att boka en spårvagnsbiljett när jag besöker Göteborg. Alltså om det inte går på 3 sekunder, då tänker jag, vad är det för jävla skitsamhälle där jag behöver fylla i blanketter och registrera? Vi ska bara gå enkelt. Har jag rätt i min bild och att vi är ganska komplexa?
Ja, jag tycker du har rätt i din bild. Det är svårt att förstå det här. Det är ett spektrum där vi behöver saker från olika delar från den här biten och från den här biten. Ja. Det finns säkerhet som står ofta i bjärt kontrast ja. Till, liksom, till vad man vill ha, till tillgängligheten. Ja. Och så absolut, jag tycker du har rätt i
den. För det här, Anna nämnde i något tidigare avsnitt, det här med chattkontroll 2.0 eller vad det nu är. Ett mardrömsscenario att allt ska övervakas. Och då sa jag det till dig innan vi började spela in här. De ska liksom läsa mina mejl, sms, våra poddmanus som ligger i delade dokument och så vidare. Och då sa du lite så här, ja, men så är det ju redan i USA.
Mm. Ja, där avlyssnas ju all sorts trafik. Och där har man då markerat vissa ord i skrift, i tal, som att säger man det här ordet så blir det flaggat. Och sen så,
bomb!
Ja,
då plingar det till någonstans.
Precis, nu kommer din podd också bli flaggad här. Så är det. Men, och egentligen är det inte förvånat att Europa kanske går den vägen också.
Vi är på väg dit? Vi är inte tvärtom.
Nej, det är inte tvärtom. Ja, nu är det så att vi kommer ut med mycket nya förslag här som NIS 2, och det finns mycket, mycket direktiv som ska skydda integriteten. Men om man tittar lite längre på sikt så har vi liksom återigen det här med metaverse. Vi har allting ska kunna kopplas ihop för att vi ska kunna erbjuda mer tjänster. Då är det Panasonic måste utbyta databas med Microsoft, som måste utbyta databas med
är det pengarna som styr? Är det som gör att vi får...
Ja, det finns så mycket företag bakom det här. Och det finns från alla länder. Och de satsar så många miljarder på det här. Så jag tror att lagstiftningen kommer att vika sig lite på det här. Det är min prognos.
Och då är vi väl kanske två typer av personer här. Vissa av oss känner inte att vi har någon större problem. Visst vill staten, vill storebror glo på allt jag gör, be my guest för att jag har lite rent mör i påsen, typ ish. Men jag vill ju samtidigt inte få jobb på grund av att de har hittat någonting. Men så finns det ju de som kommer skrika sig hesa och säga, varje liksom insyn i min privata sfär är ett övergrepp för min persona. Men de kommer få ge sig till vika, menar du? På?
Ja, jag personligen så är jag lite allergisk mot det här rent mör i påsen debatten, trots att jag jobbar med det jag gör.
Ja.
Att det här, ja, men jag har ingenting att dölja.
Nej.
Kontringen på det är ju liksom, ja men okej, vad är koden till ditt hemlarm då?
Det säger jag inte.
Nej, precis. så det är klart att du har saker du vill dölja. Du kanske inte har något brottsligt, men du har saker du är...
Som inte är till allmän.
Ja.
Nej, absolut. Absolut.
Och det är klart att vi vill kunna dölja det från de som inte ska ta reda på det, helt enkelt.
Ja, och jag tror att jag, nu kanske jag förenklade och målade upp två bilder. Jag har en enormt hög integritet gällande min privata sfär. Vi brukar garva åt det, jag och Anna. När vi tittar på vad folk googlar på oss, så googlar folk på Annas forskning, Annas liksom, yrke och så vidare. På mig googlar de så här, vad bor hon egentligen? Är hon gift eller är hon inte gift? Vad var hon för sjuk? Alltså, den privata sfären är för mig off limits. Och sådär. Men då kan jag ju sluta ha det, eftersom folk ändå kommer ha insyn framöver i allting, hur jag än gör, eller?
Nej, jag vill tro ändå att vi har någon form av kontroll. Alltså när du menar folk, då menar du att jag ska inte kunna ta reda på allt om dig. Och det kan du faktiskt, jag vill tro att det
kanske
kan
inte just du, Ingmar. Nej, du skulle kunna.
Ja, men
Oliver kommer inte kunna.
Nej, precis. Okej, Oliver kan inte ta reda på det. Och då vill jag tro ändå att du kan styra ner. Och det är väl medskicken då, att man, det går att gå in och gör det. Gör din feed lite privat. Gör att bara dina vänner kan se det du skriver. Och lås ditt Instagram-konto om du vill värna lite mer om ditt privatliv. Sen... Med det sagt så kan vi ju aldrig hindra de som äger de här tjänsterna, de som äger sociala medierna och så vidare. De kommer säga allting som du skriver.
Liksom. Jag till exempel har ju två Instagram-konton.
Bra.
Varav det ena är helt öppet. Alla kan se. Där lägger jag bara ut yrkesmässiga saker och bara saker som är helt officiella, som står på hemsidor och idag utbildar jag det här. Så mitt andra konto är ohittbart. Jag heter inte ens mitt eget namn och där är det liksom mormor och sådär. På mitt öppna så skulle jag aldrig lägga ut någonting om min familj och så vidare, men på det andra kanske. Men, det är ju, men Instagram har insyn i båda.
Lyssna och lär.
Åh, gud. Vi går lite vidare. Osint är lite sånt där trendord, men jag tror inte så många vet vad det egentligen är. Du jobbar med osint.
Jag jobbar primärt med osint, absolut. Jag är enbart med osint just nu. Osint är alltså öppna källor. Jag hämtar information från allting som klassas som öppna källor.
Mm.
Det finns några fler. Det finns Humint som har med människor att göra. När man pratar och försöker få ut information ur en annan människa. Geoint som har med satelliter att göra. Masint, radar, sensorer. Och så har vi Sigint, som är signalskydd och signalspårning och dataintrång och så vidare. Ja. Det är olagligt om man inte jobbar för en polis. Liksom.
Ja.
Men OSINT, öppna källor, tidningar, databaser, publika registrar, bibliotek, domstolshandlingar, grå dokumentation.
Mm.
Och grå dokumentation, för de som inte vet, det är Wikileaks till exempel. Någon har ursprungligen kanske begått något brott för att lägga ut information.
Men nu finns den.
Nu finns den där, så då är det inte ett brott längre att ta del av den.
Och
men det är OSINT, det är allt som man kan hitta via hjälp av sökmotorer.
Och vad gör du av den informationen? Alltså varför använder du det verktyget i ditt... Vad behöver du veta?
Om man till exempel jobbar med säkerhetsskydd, Sveriges säkerhet, då vill man veta att de personer som kommer att ta del av hemliga handlingar, att de går att lita på.
Mm.
Och då försöker man samla in information om den här personen tidigare. Vad har den gjort? Vad har den jobbat med? Man vill säkerställa att kanske CV:n stämmer och så vidare. Så det är väl vad man gör oss inte. Ja.
Jag tittar på en frågelista här. Den känns otroligt futtig när du sitter här och säger det du säger. Det här med att spionera på sig själv.
Mm.
Är det ett bra verktyg? Att då och då liksom checka. Kan man ens göra det? Kan jag med mitt huvud få en bild av vilken information som finns med där ute? Eller, jag hade typ gått till Google.
Ja, det är en jättebra... jättebra start.
Och då hittar jag hela mitt yrkesväsen, men typ inte så mycket annat.
Mm. Du har säkert gjort det också någon gång. Att googla på dig själv.
Ja.
Och det är väl en form
första
av...
Första söksvaren, Lena frisör, Lena man, Lena sjuk, Lena ålder.
Ja, precis.
Det är det. Ja.
Och det kan väl jämställas lite med, går jag förbi hallspegeln innan jag går till jobbet? Liksom. Jag vill säga att jag... Ja, lite så. Ja. Och det kan man väl göra ibland. Och det som det kan ge då... Kan man det? Är man duktig på det här? Ja, men då kan man till och med kolla koll på. Är det så att kanske mina lösenord har läckt ut någonstans? Mm. Ja, då är det dags att byta lösenorden.
Mm. Have I been owed? Mm. Det gör jag en gång i månaden.
Ja, det är jättebra.
Och byter.
Om man kan det, så absolut. Det finns ingen nackdel med att söka.
Men det är så jävla stökigt. Alltså jag har ju lärt mig längst den hårda vägen eftersom jag jobbar med det här. Det är lite skomakarens barn. Det här med att ha unika lösenord på varje inloggning. Så att om typ Netflix behackat så har de inte tillgång till mitt mail samtidigt.
Nej.
Det är ju så fruktansvärt jobbigt bara att hålla på med de här lösenordshanterarna och byta ofta och så vidare.
Ja.
Och det kommer bli jobbigare framöver.
Ja, det blir jobbigare. Men tekniska hjälpmedlen utvecklas också. Ja. Det finns bra tekniska hjälpmedel.
Men de är ju också kontrollerade. De är väl digitala, eller?
Ja, absolut. Såklart de är det. Du får välja en som du litar på. Så
ja,
får
men
du
det har lägga, jag gjort. Jag har gått till källan och frågat vilken som är bäst. Och
ja,
det har jag.
Det är bra. Mm. Nej, men och sen det här med att kolla sig själv. Privatpersoner, ja, det är absolut. Om du kan det.
Ja.
Där myndigheter, företag, absolut.
Ja.
Där tycker jag det är en hård rekommendation.
Mm.
Både på det öppna internet och på darknet.
Mm.
Vad har det läckt ut någonting? Finns det någonstans? Är det dags att ta lite motåtgärder? Står det någonstans att vår brandvägg har den här? För vi har ju de som gör penetration av företag och myndigheter. Och hittar de någonting, då lägger de ut det i någonting som kallas paste bins. Det läggs ut här. Titta här vad jag hittar.
Och sen, för
allmän åskådan. För de som vet vad man hittar informationen. Och så kan de använda det och så tar de sig in i.
Så jag har gjort på med en del med penetrationstest. Fysiska.
Mm.
Och då, när du sa Humint, sa du så?
Humint.
Humint. Mm. Humint. Alltså information som man kan få ut via, och som, så, ni såg inte ni som lyssnar, men då pekade du så här mellan dig och mig genom att sitta och prata med människor.
Ja.
Det är kanske min mer yrkesgrej. Alltså,
det är nästan fortfarande det mest effektiva.
Ja, och jag tänker så här, eftersom, om vi nu tänker de som har ont uppsåt, utifrån brott till exempel, de vet ju om det här. De vill ju inte läcka digitala spår. Om vi inte ens pratar om de krypterade apparna och chattarna där. Men där snackar vi om att de kommer gå back to basic. Alltså.
ställa sig mitt ute på ett gärde och prata så här och inte ha någonting tekniskt i närheten av sig och så vidare. Men apropå, tillbaka till penetrationstest. För de läskiga penetrationstesten, det är ju när jag som gjorde fysiska test, alltså hur snabbt kan jag ta mig in på säkerhetsplan på den här banken i den här byggnaden. Hur många minuter tar det innan att jag har tagit in, buggat ett rum, satt en chauffräs i skrivaren och gått ut. Men när vi också jobbade parallellt med IT, när man går in, typ fotar baksidan på en dator, skickar det till någon som då gör ett stresstest blir det ju. Håller alla, apropå säkerhetsskydd, håller myndigheterna på så här? Testar de sig själva?
I väldigt varierad omfattning, skulle jag tro.
Ska de göra det mer?
Ja, absolut, absolut. Ja. Det här är en svag länk, det här hur man inte kallar den mänskliga.
Det är där det skiter sig varje gång.
Ja, den sociala engineeringen. Det, grejen är, om vi också säger lite framåt på det här, så har vi de här deep fake, så har du säkert sett.
Ja.
Och det handlar om att du ser en människa i video, men det är ingen riktig, men det ser bara ut som
jag såg ju, det var han sa det.
Ja, precis. Och det är egentligen, du kan egentligen ta osint, och så kan du samla in information om någon, och sen så går du lite mot det här vi kallar humint, social. Så Microsoft är ganska nyligen ut med att de behöver 3 sekunders röst för att kunna göra en bra klon av dig, alltså röstmässigt. 3 sekunder. Så nu har du en podd, så man kommer att kunna göra en exemplarisk modell av Lena här.
Ja.
Men för de som...
Jag kan gå i pension och sitta och titta på mig själv.
Ja, just idag så gäller det bara det engelska språket. Den blir inte så duktig på svenska.
Nähä.
Men det är ju bara en tidsfråga.
Ja.
Och så, om du har lagt ut en video på dig själv någonstans och där du pratar, så kommer man kunna ta den rösten och så ringer man upp någon som du känner och så bara, hej du, jag står utan någonting. Kan du swisha mig 500?
Alltså tiden förbi när bedrägeriet var ett halvdåligt Google Translated dokument från min kusin i Nigeria.
Helt förbi.
Det är helt förbi. Nu kommer personen se ut som Lena, låta som Lena, föra sig som Lena.
Ja, och det är precis. Och det går in till det här som jag sa, var lite noga med vad du lägger ut nu.
Men då kan du aldrig lägga ut en filmsnutt på dig själv någonstans.
Ja, vad ska jag svara på?
Jag tror att du precis gjorde det, Ingemar. Ja, fan vad... Det är så stökigt du säger alltihopa. Du gör det så otroligt svårt att leva, men samtidigt lätt. För jag känner så här, fan, det går knappt att påverka snart.
Nej.
Det ska vägas på guldvåg varenda grej. Om jag bara ser till mina barn och deras skola, de har ju väldigt mycket källkritik och sånt i skolan nu. Det får det ju icke när jag gick i skolan. Nej. Jag vet inte hur det var när du gick i skolan. Men det, nu är det liksom, vem har skrivit artikeln? Vad var agendan för det? Vet vi att det är den personen som har skrivit artikeln? Och nu säger du, inte ens när jag tittar på en person som ser ut som den personen, låter som den personen, så kan jag vara säker på att det är den personen.
I dagsläget, ja, och i
framtiden,
absolut. Morgondagen, nej, då kan du inte se.
Gud, jag har en sån stark känsla av att åka till Fäbovallen som vi har i Särna. Där finns det ingen el, man hämtar vatten i brunnen, man går ner till sjön, fiskar sig middagen. Finns ingen täckning.
Mm.
Det är där jag kommer bo sen.
Jag brukar ha föreläsningar och även lite utbildning i det här med osint. Och det är en av de mäktigaste grejerna jag har där. Det är att jag visar egentligen upp hur en kartläggning kan se ut. På en vanlig människa som tänker sig att jag använder sociala medier hälsosamt och jag gör inget speciellt. Och så visar man ändå hur mycket man kan få fram av en människa. Man visar upp en karta vad jag som en helt årsen människa egentligen kan ta reda på. Det räcker för det jag skulle vilja ändra nu, att vi är lite måna om vad vi lägger ut. Jag vill inte avskräcka någon för att helt sluta upp med sociala medier, för det hör till den här eran. Liksom.
Jag har ju själv betett mig sen. När vi hade då om jag liksom hade hand om en familj som hade en viss hotbild mot sig av olika anledningar, och sen så sköt man ju bara över ett dokument till dem. Så här, om jag skulle vilja kidnappa dina barn och pressa dig på pengar, det här tog mig en kvart. Och då är det liksom så här, Lisa simmar i flickor 07 tisdagar mellan 18 till 19.30 i den här hallen tillsammans med Beata som de också går i samma klass på den här skolan. Och de blir nästan så här, du vet, det ser ut som att man får en stroke. Ja, men hur fick du fram på det här? Ja, men simklubben la ju ut så här tabeller från den senaste klubbmästerskapen och så vidare. Det är fara att människor bara låser in sig och blir liksom orationellt bara rädda och inskränker sin rörelsefrihet. Men det du månar till, det är ju efterklok, eftertänksamhet före.
Ja, och med betoning på före. För att även om du vill säga att du har skrivit någonting som du ångrar och tar bort.
Ja, då är det för sent.
Så finns det fortfarande cache. Alltså allting lagras i sökmotorer. Så jag kan fortfarande gå in i sökmotorernas lagring och hämta det du har skrivit sedan 2014.
Vad säger du om inkognito-läget? Är man inkognito när man klickar i den lilla gubben med mustasch på Google?
Ja, men jag låter lite tro det. Det blir väl kanske enklare.
Du tycker att det är bra att folk tror det. Jag förstår. Ja, alltså Ingmar, jag känner mig både lite mer förvirrad, lite mer oroad och också försiktigt nyfiken på ett område som jag hör att du säger att vi borde kanske till mans, till kvinna, faktiskt vara lite mer nyfikna på. Därför att det kommer påverka oss så mycket i framtiden, varken vi vill eller inte. Ja, vi kommer att avsluta som vanligt med två frågor, varav den första är: om du skulle få önska dig någonting, och då menar inte jag liksom ett par nya skor eller fred på jorden, utan i det här, är det en lag eller ett samarbete, är det ett synsätt, om du fick liksom fritt bara önska dig någonting på det här området som tycker att livet hade blivit bättre för dig eller för världen, vad hade det varit då?
Och jag tror lagstiftningen måste, och det är väl det här konstanta, att lagstiftningen ofta inte hänger med i ett område när det går för snabbt. Man ser sånt på droger till exempel, det kommer helt till nya droger, lagstiftningen hänger inte med. Och lika är det här, vad är den här personliga integriteten, vad får man göra, vad får man inte göra? Och vissa lagar är skriven långt tillbaka i tiden och försöker sen...
Innan internet fanns.
Ja, precis. Ja. Och försöker appliceras på vad är digital integritet och så vidare. Så ja, lagstiftningen jag ska önska att det gick att göra. Arbete fortare.
Finns det någon särskild lag som du tycker borde komma på plats? Eller mer ett förtydligande av hur lagen ska tolkas?
Det är nog förtydligande. Det finns med allt vi har pratat om nu, digitala spår, osint och så vidare, så är gråzonen så stor.
Så grå.
Den är så grå, det är så dimmigt och det är etiska beslut och det är moraliska grejer och det är ett snår. Vad får man göra, vad får man inte göra? Det är inte helt klart.
Nej, och det kan jag tänka mig att många tycker också är bra. Alltså det är lite som, nu tänkte jag bara på spaning. Alltså det är så oreglerat så mycket, vilket gör att man har ganska fria tyglar att veva där. Men om man inte har gått upp så, då är det ganska jobbigt med fria tyglar.
Ja, så är det.
Ja, okej. Okay. Så lite förtydligande och lite mer uppdaterat och fräscht så att det går att applicera på vår nutid och inte på jordabalken.
Nej, exakt.
Jag fattar. Sista frågan då, för vi har ju jättemånga härliga lyssnare. De är morsor och farsor, kompisar, syrror, pluggar, vd:ar, samhällsaktörer, räddningstjänster och så vidare. Det är en ganska brett gäng. Om du skulle få skicka med någonting till våra lyssnare som du vill att de ska ta med sig in i deras framtid, antingen som privatpersoner eller som yrkesverksamma, vad skulle det vara?
Medvetenhet om sociala medier och hur det funkar. Så fort jag installerar någonting så är det oftast, om jag inte ändrar på någon inställning, då är det fullt fräs och det är öppet och det är platstjänster på och så vidare. Och så fort jag postar någonting på sociala medier så är det öppet för allmänhet, för alla. Liksom. Det går att gå in i inställningarna och välja. Jag vill bara att vänner ska se det här och jag vill inte att de ska kunna se vem jag är vän med och så vidare. Det finns, alltså man spenderar 10 minuter, en kvart på säkerhetsinställningarna och integritetsinställningarna. Det är så enkelt och det du gör nu kommer du sen att kunna njuta av lite längre framåt när man pratar om att man kan ta del av den datan som man faktiskt har lämnat efter sig.
Tycker du att jag är klok eller konspiratorisk som tackar kategoriskt nej till alla vänförfrågningar på Facebook? Om jag inte på riktigt... Jag brukar sätta gränsen vid så här: om jag kan ringa den här personen efter 21.00 utan att den personen har tyckt att det var för konstigt, då är det en person som jag också kan vara kompis med på Facebook. Är det liksom konspiratoriskt eller är det sunt?
Nu frågar du kanske fel person. Ja, men jag har
du Facebook?
Ja, men jag har faktiskt det. Men jag är väldigt... Ja.
Om jag hade skickat en vänförfrågan till dig, hade du sagt ja?
Ja, men och då tänker jag så här, hälsar jag på dig när jag möter dig på stan?
Ja.
Och det gör jag nu.
Ja.
Så då tackar jag ja. Men det finns den här gamla klasskompisar som man bara skulle gå omvägar omkring.
Ja, gud, de alla, 100% av dem i mitt fall.
Ja, precis. Och då tar jag bort dem. Så jag, det är min regel. Hälsar jag på dem på stan, då får de vara kvar.
Och du, även om du hälsar på mig på stan så kommer inte jag hitta någonting smaskigt på ditt Facebook, gissar jag.
Nej, ingenting. Nej, jag, precis, jag har...
Är du Sveriges tråkigaste person i det publika rummet?
Ja, kanske. Men jag är lite roligare här. Det finns...
Jag vet! Ja, men det här var superintressant. Jag tittade på Oliver, var det intressant? Han nickade tummen upp. Perfekt! Tack snälla Ingemar för att du kom och både bringade klarhet och lite förvirring. Och det, så är det ju alltid när man pratar om ett ämne som är komplext. Och det här är ju jättestökigt. Metaverse. Låt oss återkomma till det någon gång. Det känns som att vi har tillfälle att få stifta mer bekantskap med det framöver.
Gärna.
Tack snälla. Vi är tillbaka efter pausen. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och det där var ju en... Jag känner spontant så här att man vill ju vara kompis med Ingmar.
Jag känner inte... att jag älskar Ingmar, känner jag spontant.
Ja, det gör man ju. Men man vill nog inte ha honom på sitt motståndarlag.
Nej,
heller.
Verkligen inte.
Ja, fantastiskt. Vi är så glada för alla människor som ställer upp och blir grillade. Nej, det blir de ju inte. Men och sprida. För det är många som säger så här, jag har haft ett spännande liv, intervjua mig. Vi kommer alltid hålla oss till ett ämne och ta in en expert. Det handlar väldigt lite om personen utan just om ett ämne. För vi håller faktiskt fortfarande på med folkbildning. Och då är vi så jävla glada över att sådana som Ingmar ställer upp.
Verkligen. Kudos till Ingmar.
Ja.
Hurray. Ja, fasen var bra. Det där gjorde du riktigt bra. Vill jag understryka också.
Tack Anna.
Du är duktig på att intervjua.
Så jag inte i början Anna. Inte, det var jag inte.
Ja, men jag tycker ändå du har haft en generellt genomgående hög lägsta nivå. Det måste jag ändå säga.
Ja, tack. Men jag känner att jag blir bättre och bättre. Det ska man väl bli.
Ja,
här i livet.
Det är väl närmast förväntat, så att säga. Jag hade blivit väldigt bekymrad annars.
Ja, men jag kan säga, jag minns ett par intervjuer så jag kände så här, nej, det var inte bra. Det var en ganska tråkig person. Det flög inte, men väldigt få. Tycker du kul?
Ja, men det märks. Mm. Härligt.
Men nu börjar jag känna mig lite sur. Ja. Så att, har du någon samhällsinformation innan?
Jag ser
innan,
att du
eller?
Rycker lite i överläppen på dig. Och jag kommer inte hålla dig tillbaka så länge till. Men jag kommer ge lite samhällsinfo. Helt riktigt.
Mm.
Alltså, när det här avsnittet sänds, då ligger vi så att säga dagen före den stora krimquizfestivalen i Ystad.
Nu kanske du tog i lite grann. Du som brukar vilja hålla ner förväntningarna. Festival.
Ja.
Ska vi ha någon sälja såna här kolarämmar i något litet rullstånd?
Jo, det här kommer inte ha festivallika proportioner. Det är helt övertygad om. Och kanske finns någon liten enstaka biljett kvar, vad vet jag. Så bor du i Ystadkrokarna, googla dig fram och se hur läget och landet ligger. Och håll utkik för guds skull på Facebook i diskussionstråden för Över min döda kropp. För där brukar det också annonseras om det är så att man har blivit sjuk eller har biljetter
smart
man vill sälja. Och det är för övrigt en ljuvlig grupp ju. Det går också bra att mejla oss på hej@jungdahl-ginghede.se. Men nu Lena... Take it away.
Ja.
Lenas rövhatt.
Jag har så många nu för tiden. Ibland är det lite skralt, men nu kom jag på en när jag pratade om mitt kära korsordsapp. Jo, ibland så befinner jag mig på telefonen. Jag försöker undvika det, alltså att ligga och hålla på och fippla med mobilen. Jag tittar ju hellre på 8 avsnitt av någon kostymdrama från sekelskiftet. Men jag har lite rutiner och det är ju att jag spelar ju korsord på min telefonapparat. Spela korsord.
Ja, men det är ju ett mobilspel. Går du på korsord?
Jag går på korsord.
Det är ett mobilspel som är ett korsord. Jag gör två olika.
Wow, okay. Wow. Ja. Du spelar korsord. Absolut.
Ja.
Jag är idelära.
Och jag vet inte vad snittåldern är för människor som spelar korsord. Men jag tror att jag kanske drar ner... Alltså, jag kan ha fel. Men jag har kollat med min liksom... Mina barns, såhär, de jobbar inte så mycket korsord. Utan det är, jag tror att jag är och tassar lite i de nedre regionerna på korsordsrangen, ja, på ålder.
Det beror nog på om du tittar i population för population. För du har ju en population som sannolikt inte har förstått att det går att spela korsord på, via en app, så att säga.
Ja, ja, du menar så.
Ja, och de som,
ja,
kör...
de sållar ju bort sig själva.
Ja, lite så. Så att, men absolut. Mm.
Ja, men jag spelar med min morsa, hon är en bra bit över 70.
Jo, men din morsa är inte heller att jämföra med andra 70-åringar. Det har vi väl konstaterat för länge sedan.
Ja, nej, men okej. Okay. Men i alla fall, jag tror ändå i alla fall inte att jag är äldst på den appen. Och sen så spelar jag också en annan grej som heter Rummikub. Som är, du kan tänka dig som en blandning av brädspel och kortspel.
Aha. Okay.
Mycket tänka. Nåväl, detta gör ju jag. Och jag gör ju det kanske sammanlagt 10 minuter, en kvart i sängen innan jag ska sova.
Uh-huh.
Mm. Nu kommer själva rövhatten. I båda de här, framförallt, och sen så just det, jag spelar också Gin Rummy, det är också kort. Nåväl, i de här apparna så finns det som en liten chattfunktion.
Just det. Mm.
Och i den här korsordsfräsen, där kan man ju liksom skriva. Det är ju mest som att man klickar upp och sen kan du skriva vad du vill, som ett sms där. Mm. Men de andra två kan du inte göra det med, utan det finns som en förinställd... Du kan liksom trycka på en knapp och då kommer det upp 3 prickar. Och då finns det förinställda så här, LOL, ZZZ, om du tycker att någonting går liksom för långsamt.
Men stackars panskisarna som ska fatta den här grejen alltså.
Ja, men ja...
LOL, men vad betyder det?
De kommer snart segla upp och bli mina favoriter. Och det är så här, hello, eller I got this. Lite sån här grej som man, om man hade gjort det här i IRL, så hade man liksom, när man tagit upp ett kort så hade man kanske kunnat sagt så här, åh, nu hade jag tur. Då kan man trycka på den här knappen, lucky.
Ja. Yeah.
Du vet. Och det finns ingenting på denna jord som irriterar mig mer än människor som försöker interagera med mig när jag är i Sverige, i min säng, och väljer att spela kort. Och då när det liksom, då väljer man ett kort och så funderar man på, ska jag spara den här, ska jag lägga den här? Det är lite strategi sådär. Nej, pling, lucky, pling, hi there, pling. Jag vill typ, jag skulle vilja ringa Ingmar och fråga, kan jag på något sätt få reda på vad det är för jävla människa på andra sidan det här? För att jag behöver, jag lägger 10 000 kronor på flygbiljett, sen ska jag åka hem till personen, knipsa av alla 10 fingrar, bara sluta tryck på skicka meddelande-knapper, ditt jävla orpon.
Men alltså...
Kan du ta ett kort och lägga ett kort som en vanlig människa? Sluta prata med mig! Om jag hade velat prata med dig, då hade jag för fan sökt mig själv till en prat-app!
Oh, jag har så många frågor.
Jag vill inte interagera! Jag vill se om du har en kung eller inte. LOL! Z. Hello there! Skjut mig! Jag blir galen!
Den skulle du behöva ha som en liten add-on. Skjut mig, så att säga.
Skjut mig. Shut the fuck up. Knappen. Ja. Var är den?
Men alltså, det här, jag tycker att det här är intressant. Alltså, för att,
det är otroligt irriterande.
Ja,
det är det enda vad det är.
Det har framgått med önskvärd tydlighet. Men alltså, så här, beror det på att det söker sig människor till den här formen av app i syfte att få kompisar? Är det en faktor?
Men det, då skulle jag vilja säga så här, då är det ganska fattigt, för du kan inte göra mer än att skriva hi there.
Nej, och det är därför de kommer.
Det går
då
inte på något sätt att hitta varandra. Det kan du inte klassa som en vänskap.
Nej, men för då är min nästa fråga så här, varför finns den här funktionen ens? Alltså, finns det någon situation...
Det undrar jag också.
När det skulle kunna vara en USP, så att säga, för själva spelet.
Ja. Och när jag spelar de här kortspelen, då är vi ändå bara två vid bordet. När vi spelar Rubikub, då är det fyra. Jag får ju för fan epilepsianfall av det här. Pling, pling, hello, yeah, lucky, lol. Nej, men sluta!
Så du kan,
jag får panik.
Du kan alltså inte fritexta. Du kan inte skriva liksom, men på något. Det
finns bara förgjorda såna här små rutor.
Men alltså det gör ju hela konceptet otroligt meningslöst. För att om man då är initiativtagare till någon form av liksom ett dialoginitiativ här.
Ja.
Då kan du ju aldrig komma längre än att du liksom går runt på de här fyra då fraserna som du har.
Exakt, exakt. Som om den här motståndaren nu skulle på något jävla sätt råka toucha mig så planeterna står rätt genom sitt jävla lol. Och Kåtman skulle slå till på min sida. Då kan jag bara svara med lol. Lucky. Lol. Förstår du vad dumt det är?
Fan vad fattig. Alltså. Och vad otroligt frustrerande om man nu mot förmodan skulle känna att fan, här kanske det finns något. Så
ja, men vad har jag för beslutsunderlag? För övrigt så är det också otroligt sjuka människor. Alltså det går ju, när man går in i en sån här app, då kan man ju designa sin egen lilla
avatar.
Filur.
Ja, 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 ja.
Ja. Jo, jo, jo. Och det har ju folk gjort. Så någon har ju typ ett ägg i håret. Och någon har ju nu sitter på någon jävla permobil. Någon håller på med någonting. Att de har alltså ägnat timmar av sitt vuxna liv att designa sig själva i en app som de spelar mot typ en indisk läkare som har bosatt sig själv i fucking Hökarängen. Ni sitter och spelar LOL. Hej då. Sluta. Lucky. Alltså. Det här är anledningen. Meta berättade för mig, hon hade läst någonstans att om man skulle sammanfatta liksom hela jordens och all tid som har hänt på jorden på en dag, oj, så skulle Homo sapiens dyka upp den sista tusendelen. Så kort tid.
Det låter rimligt.
Ja. Ja. Och det är också en av anledningarna varför Homo sapiens inte kommer finnas kvar på denna jord. Utan de kommer äta upp oss. Svamparna, molekylerna, bakterierna. Och då säger de så här, hur gick det med Homo sapiens? Ja, du menar de här jävla orponen som sitter och skickar lol till varandra. Fast de bara vill spela kort. Nej, men de gjorde vi oss bara av med. Survival of the fittest. Oh. Bye bye, fuck you. Hej då. Dumhuven.
Ja.
Det förstör sista kvarten på min dag. Varje kvart. Alltså jag måste gå upp och ta dubbla doser av stark medicin för att komma ner till liksom någon form av normal nivå.
Men får man lämna ett förslag? Vore det inte ganska läckert om du bäddar ner dig i sängen och så säger du till din man som precis har krypt ner, älskling, sådär, får du lov att vara lite brädspel? Så langar du bara fram en jävla, ett brädspel, så kör ni bara en kvart, 20 minuter.
Men han hatar sällskapsspel. Jag levlar nu. Aha. Älskling, ja, lucky, lol. Man bara börjar prata med de här knapparna,
lucky, lol, good night.
Och då svarar jag bara, sätta, sätta, sätta. Det vill säga no, sätta, sätta, sätta här borta.
Åh, gud, jag tror faktiskt det här var din topp tre roligaste rövhatt jag har hört talas om.
Ja, men jag säger det här är det fenomenet på jorden som irriterar mig mest.
Fan, jag fick pollen nu.
Jag är pollen. Du spelar pollen.
Jag går på pollen. Gud, roligt. Eller ja,
jag är
naturligtvis upprakt. För din skull.
Ja.
Så här får det
vet
inte
du
gå
vad
till.
Jag ska göra, Anna? Nej. För nu är klockan 10. Om 2,5 timmar ungefär går jag och lägger mig i sängen. Jag ska spela där. Du kommer få så in helvetes många skärmdumpar ikväll.
Vad roligt.
På de här idiotiska avatarerna med Lucky. Jag slänger en nia på bordet. Lucky! Mamma! Ta nian och käften!
Åh, vad kul.
Ja, nej, nu ska jag inte ranta över det mer.
Nej, men bra rantat ändå. Och hörni, hoppas ni gillar det här avsnittet. Och vi hörs och ses framöver.
Det gör vi verkligen. Puss, kram.
Puss, puss.
Bye.
Bye.